Det började med att jag hade ett strippnummer och där stod jag faktiskt på händerna och bara också i någon typ av silvertanga.
Okej!
Okay. Och jag kan säga att jag var inte så extremt muskulös, jag såg ut som ett benrangel.
Hjärtligt välkommen till Sonjas och Jannes podd, Jakob Höglund.
Tack, roligt att vara här.
Lilla teaterns konstnärliga ledare och regissör. Du ska ju därför besvara barns frågor.
Det ska bli spännande.
Ja, det här podden är ju på det sättet fruktansvärt simpel. Vi har outsourced allting, barnarbetskraft, rakt igenom. De ställer frågor. Ingen i studion har någon aning vad det kommer för frågor. Och så ser vi vad det leder in oss på för diskussioner. För barn ställer ofta frågor som vi vuxna har. Antingen är vi för fega för att ställa de frågorna eller så har vi glömt bort de frågorna ibland. Mm. Men jag tycker att Jakob, vi sätter igång om du är beredd.
Absolut.
All right, här kommer första frågan.
Har du barnvaktat någon gång?
Mycket, mycket sällan. Tyvärr, alltså jag jobbar så extremt mycket så det har faktiskt inte blivit av särskilt mycket. Alltså jag har bott i Stockholm och har en bror där med barn och så har jag, nu när jag bor här i Helsingfors så har jag en bror med barn. Men alltså, nog har det hänt någon gång att jag har barnvaktat det, men allt för sällan. Jag önskar att jag skulle ha gjort det mer, för det är ganska roligt. Mm.
Men hur många är det i syskonskaran?
Jag är den sista,
yngsta. Ja, okej, okay, så då, du har inte barnvaktat brorsorna?
Nej, de har barnvaktat mig.
Men du är då inte kanske den första som de ringer till?
Nej, det är jag kanske inte. Men det har hänt några gånger och då, om jag bara kan så ställer jag upp. Men alltså jag jobbar ju tyvärr liksom dag och natt och ofta också lördagar. Så att det är inte alltid helt enkelt.
Mm. Nej, jag har faktiskt inte barnvaktat så mycket heller under mitt liv. Jag vet inte varför man inte ringer till mig och är sådär, hej, kan du ta hand om mitt barn? Men jag tycker också att det, när man inte själv har barn och inte... Jag minns inte så mycket av min bror när han var 20 år yngre än jag, när han var liksom riktigt, riktigt, riktigt liten. Så jag är mer sådär att om jag ska barnvakta så tycker jag att det är lite roligare om de är lite äldre och lite mer självständiga. Mm. Då tror jag att jag liksom är roligare tant.
Alltså, jag kom ju faktiskt på här att jag har ju regisserat en hel del pjäser med barn. Och då har jag ju alltså jobbat med barn, men alltså på ett sätt jag har umgåtts rätt mycket med barn och det har varit extremt roliga alltså pjäser jag har gjort, bland annat Billy Elliot i Vasa, och då flyttade jag faktiskt dit och jobbade med dem liksom under en jättelång tid och det var otroligt, alltså man blev liksom nästan som deras extra föräldrar, för man blev så, fick så nära connection till dem och ville så att de skulle nå så långt i pjäsen och där har man liksom varit med om allt, kriser och allting och human. Så att det är faktiskt kul, för det handlar så mycket om att ibland så kan det verka helt omöjligt från början, men nu har jag också lärt mig att det kan ske så otroligt mycket, så otroligt snabbt alltså i hur de förändras och hur de börjar våga på scen och sådär. Och det har varit jätteintressant att se att bara man litar på dem och ger dem chansen och förtroende och jobbar med någonting så sker det alltid nästan underverk.
Wow. Det är säkert ganska stor skillnad till sen att jobba med utbildade skådespelare.
Det är det nog, men sen på något sätt så blir det ju samma sak i slutändan. Att vi hade till exempel nu i Så som i himlen så tog jag en sexårig kille som heter Ivari Luomala. Han var från Kaustby och när han kom in på audition så skidade han in med sin violin och han skulle spela då violin i pjäsen och han kunde inte stå på liksom på sin plats när vi hade audition, men alltså han var ändå, han hade sån liksom karisma så att jag sa, han ska vara med. Och sen så spelade han premiären slutligen och klarade hur galant som helst och utvecklades massor.
Har du stått på henne på någon konstig plats?
Har du stått på henne okay. på någon konstig plats? Nu är det så sällan man står på sina händer. När skulle, alltså i pooler där man behärskade, sen alltså på gatorna i Vasa när man var berusad och tänkte det här är ju en cool grej på väg hem, men inte vet jag nu annars, har ni? Har ni någon sån där akrobatiska talang? Om man liksom, har ni gjort någon minnesvärd volt?
Nej, alltså förr tänkte jag säga, när man var yngre så har jag väl liksom i sceniska sammanhang och så här gjort mycket akrobatik och tränat voltar också i en del pjäser. Men jag kanske det första jag kom att tänka på när jag spelade i... Jag börjar skratta vad jag säger. för länge sedan så spelade jag alltså i, vad heter det, The Full Monty som vi gjorde på Vasateater. Och då spelade jag var inte en av de här fem killarna som liksom lär sig att strippa, utan jag var den där första liksom strippan som de får idén av. Och det började med att jag hade ett strippnummer, och där stod jag faktiskt på händerna och bara också i någon typ av silvertanga.
Okej!
Okay. Jag kan säga att jag var inte så extremt muskulös. Jag såg ut som ett benrangel. Men jag var spraytannad och var brun och blonderat hår.
Oh my god. Tänk vilka svar vi fick på den där frågan. Jag tänkte först att det kom, vad hittar vi på här? Och så är det liksom i så här silvertangan.
Hur gick processen till? Liksom, någon har då förklarat det, eller sagt att ja, vi tänkte en sån här scen.
Ja, alltså det var roligt i den där, för jag gjorde koreografi till den och skulle också vara med på scenen. Och för att jag gjorde koreografi så skulle jag bara ha småroller. Så jag gjorde en massa konstiga, lustiga småroller, och det här var en av dem också. Jag gjorde också någon konstig, alltså när de hade audition och sökte de här killarna, så gjorde jag någon sån här, vad ska man säga, sadomasochist heavy kille som kom in och liksom sökte i också strippkläder. Men det var faktiskt ganska roliga roller att spela de där små rollerna. Jag minns, det är fina minnen.
Oj, vitsig. Jag kommer ihåg att när jag var med i Brages musikskola på 90-talet och var där med i dansgruppen, så sen fick jag också ta sånglektioner, och min sånglärare var då Sören Lillkung, och vi försökte alltid hitta liksom det här stödet i magen, och så vet jag har liksom alltid mer så där andats via bröstet och inte hållit det liksom här nere då. Och sen upplevde han att vi hittar det om jag står på händerna och sjunger. Så då kommer jag på något sätt fram till den där rätta tonen. Eller då börjar jag liksom hitta det här med mitten av magen. Så det tycker jag är ganska konstigt ställe att stå på händerna också. Och nu minns jag inte, fick man sen stå på huvudet mellanåt, eller ska jag liksom ha raka händer hela tiden? Jag minns inte helt. Men...
Jag har också haft Sören som sånglärare, men han har aldrig haft med att stå på händerna, kan jag säga.
Okej.
Okay. Det var intressant.
Ja.
Jag ska nog inte ha sånglektioner av Sören Lillkung.
Eller så borde du testa någon gång att sjunga med att stå på händerna. Mitt i allt, alltså något hände där. Jag vet inte, det känns ju konstigt också att sjunga upp och ner. Att det skulle inte vara naturligt. Men kanske jag måste fråga Sören.
Fast det är säkert bra för att släppa. Alltså, fokus blir kanske på någonting annat. Och du spänner allt annat utom kanske.
Ja.
Eller så är du bara byggd upp och ner.
Att du liksom... upp- och nervängda lungor.
Ja, exakt. Eller? Ditt diafragma funkar andra vägen på något sätt. Ja.
Vad av allt du gjort är du mest nöjd med?
Oj, det bästa man har gjort.
Men du måste ju ha massa produktioner alltså, du är nöjd med.
Jag känner mig så tråkig. Det blir så jobbrelaterat hela tiden här. Kanske det bästa jag har gjort, det var när jag liksom böt inriktning och började regissera. Och från att jag liksom har i hela min karriär letat runt och varit intresserad av så extremt mycket. Liksom skådespeleri, dans, musik och koreografi. Och sedan när jag liksom regissera första gången, när jag fattat att det är det här området där jag kan göra allt. Och som jag faktiskt är bäst på. Som jag tycker är det roligast av allt. Och som också ger bäst resultat. Att jag kände mig alltid liksom så extremt sökande. Och sen det har jag liksom blivit extremt trygg i liksom mitt arbete. Och liksom jag är fortfarande glad varje dag över att jag får hålla på med det här och att jag får vara på en sån arbetsplats jag är nu, och det är helt fantastiskt.
När föll den biten på plats? När hände det?
Nej, jag skulle nog säga att det var 2010 när jag regisserade helt min första egna lilla pjäs på Vasateater, en liten barnpjäs med fem skådespelare, Pinocchio. Och då liksom när jag gjorde det så på något sätt föddes hela min stil att göra teater, och det kom liksom utan att jag tänkte eller funderade så här ska jag göra teater, så gjorde jag bara en pjäs utan att tänka. Och efter det så fortfarande mina föreställningar idag väldigt mycket liknar formen och liksom sättet att berätta och allting. Så det var på något sätt väldigt naturligt.
Mm. Och då är du alltså utbildad skådespelare. När blev du klar?
2007.
Just det.
2007 så jobbade jag några år som skådis och sen typ 3 år och sen började.
När man går och ser på dina pjäser eller vad du skapar, så det är ju någonting, det är mycket sånt som jag aldrig tidigare sett på scen. Och det är ganska fantastiskt.
Roligt att höra.
Fundera, när det gäller just vad man är mest nöjd med, så det skulle kunna vara helheter och stora, men jag försökte liksom gå igenom i mitt huvud om jag skulle ha ett ögonblick, alltså någon kort grej. Och så kom jag på den här ena stunden, det fanns en sån här tävling som heter Jukkis Cup. Den är döpt efter Jukka-Pekka Korpimäki, som var länge Finlands bästa handbollsmålvakt från Karis. Och han var med och vann liksom när BK46 hade sin storhetstid i handbollsvärlden, så då var han i målet. Och sen så, det handlade alltså om att man skulle kasta straffkast i handboll. Och första gången de ordnade här en Jukkis Cup då, så då hade han just lagt, liksom, lagt skorna eller bollarna på hyllan. Men han var ändå där på plats och skulle stå i mål. Och i den här turneringen så var det massa deltagare. Och sen så kom de och sa åt mig, för vi var där från Radio Extrem med ett lag. Så sa de att Janne, du är ju lite lokal kändis. Att vi samlar ihop några som skulle vara med i den här invigningsceremonin. Att kan du vara med? Jag hade kastat sönder min axel totalt. Jag skulle på operation några månader senare, visade sig, för att den var liksom, hade varit ur led och den var helt sönder. Och jag kommer ihåg att det här så jäkla ont. Och jag är från Ekenäs och Karis är grannstaden, så det är ju redan där liksom, vi är fotbollstad, jag är handbollstad. Det är mycket, mycket jobbigt. Eller sådär prestige. Nå, så frågar de mig, jag kommer ihåg det var jag, Marit Feldt-Ranta var med där, och sen så var det var någon till som skulle kasta. Och så sa jag, okej, nu kan jag kan komma och kasta. Så kommer den där stunden, och jag visste att jag kan inte kasta fullt, för att min axel håller dit. Och om jag går fram dit och typ lobbar bollen åt målvakten, så kommer jag få höra resten av mitt liv. Så jag tränar sådär i smyg i ett hörn i hallen. Så man brukar kasta med den armen som är längre bort. Men så går jag på att om jag bara låtsas kasta med den armen, att när jag tar fart och böjer mig bakåt, så slänger jag med den främre handen, bara lobbar den sådär han i smyg över målvakten. Att det här skulle kunna hända. Och då tänkte jag, jag måste göra det exakt när domaren visslar. Så här, att den visslar och nu får du kasta. Så då är inte han förberedd. Så min plan var där då. Så kommer jag fram till den här straffpunkten. Jag får bollen. Och så ser jag på domaren. Och det är han som har organiserat tävlingen. Och han har ingen visslarpipa. Och jag är sådär, hur ska jag kan inte bara plötsligt lobba den. Då säger de att nej, men han var inte beredd. Så jag står och står och står och väntar. Och till sist så säger han, organisatören, får skjuta. Och då slänger jag iväg den där lobben. Och målvakten märker inte den när den far. Och så hör man bara hur han säger, oj! När han plötsligt ser den gå över hans händer, sakta in i krysset där bakom. Och sen så ser man alla Karisbor i hela hallen som är glada, men man ser ändå att de är en jäkla Ekenäsbo som kommer hit och ska lyckas med det där. Men det var liksom ett fint ögonblick, och jag har använt videoklippet från den där handbollstraffen när jag jobbar på Aftonbladet till exempel. Så när svenska handbollslandslaget hade missat en straff, så var jag så där, vill ni ha ett tips från Finland så kan jag visa här, och så visar vi det i programmet. Och jag senare hört att det fanns handbollsspelare i Finland som var sådär, de gick in och kollade, ja, vad är det här för straff som de har på Aftonbladets hemsida här? Nej men helvete, det är ju Janne Grönros från någon hobbycup i Finland. Men jag var nöjd med det. Alltså jag var jättestolt och nöjd över just det ögonblicket. Det lyckades. Och man fick liksom förnedra grannstaden så vackert.
Vilket fint detaljerat ögonblick. Mm.
Jag har sett på det där klippet för många gånger. Jag kan berätta vad jag hade på mig och så vidare. Och vilka håll benen var åt och allt.
Det är fint att du också förde det där klippet i Aftonbladet
när
du jobbar där.
Ja, ja, ja.
Alltså, det är verkligen att vara nöjd över någonting.
Jag visar det överallt som jag bara kan. För jag vet att det svider i Karis.
Vad är du rädd för?
Oj, vad är jag rädd för? Första som kom upp var döden.
Egen eller?
Ja, alltså jag har kanske fortfarande inte haft så många riktigt nära runt mig liksom på ett tag som har dött. Men samtidigt så börjar man också bli äldre, börjar liksom reflektera, eller visst finns det hela tiden liksom död runt omkring en, men jag hade då precis fyllt 40 och har börjat ändå tänka tanken om att när man nästan fram till nu så har man känt att man har hela livet framför sig. Plötsligt så börjar man känna att man har kanske inte hela livet framför sig. Att vad är det jag gör? Jag det vad jag tar jag ut mest av livet just nu? För att om några år så kan det hända någonting. Mm. Att mer och mer har jag faktiskt börjat fundera över det.
Alltså, statistiskt så är halva livet bakom.
Ja, alltså, det är ju det. Det är det man tänker.
Ja.
Och sen att man känner också att man förändras i kroppen och att en sorg över att man faktiskt liksom blir sämre. Och jag jobbar ju med min kropp och börjar märka också att vissa saker kommer jag inte liksom längre. Man kan inte bli bättre på det. Mm. Utan vissa saker börjar liksom vara förbi.
För sant. Och just om man arbetar med sin kropp dessutom och vet att man, förut kunde jag göra det där, och så vet man att liksom insikten att nu måste jag kan göra andra saker, men jag kommer aldrig att kunna göra den där silvertangastripsen igen. Kanske det, men på ett annat sätt.
Det skulle vara fint med en sån här reunion med samma cast, alltså så här 40 år senare, i samma roller. Jag är rädd för att tiden ska gå för fort. Jag tycker det är jättekonstigt att vara 41 år gammal, mitt i allt, vad liksom hände. Samtidigt har man upplevt jättemycket och gjort en massa roliga saker sen typ tonåren. Men ändå, jag har jättesvårt att inse att jag är 41, fast jag inte har egentligen liksom åldersnoja. Men det, skulle jag vara 20 år gammal skulle 41 kännas jättegammalt, men sen känner man inte sig gammal. Mm. Och så tänker jag att hinner man stanna tiden lite före man är 60? Ja, man hinner nog. Det här låter lite löjligt, men det är kanske någonting som...
Nej, vi är ju alla ganska nära varandra i ålder. Så nu är det där ju... Nu, jag fattar helt vad du menar, för att det är intressant hur man upplever tid idag. Alltså hur snabbt det går nu. Mm. Att om man tänker något sådär, nej, men det är om ett halvår. Skulle man ha varit 10 och någon skulle ha sagt om ett halvår, så det var ju liksom... Jag ska inte räkna procent nu så här snabbt, men en stor procentandel av ens liv framåt, som liksom, då hade man ingen koncept. Men idag om någon säger om ett halvår, så det är ju helt just.
Ja.
När det är jul, så då vet man att det just är midsommar, sen vet man att det är jul, sen är det färg ett år igen, och sen är man sådär, jaha, då var man 38 blir jag.
Pratar man om att rädsla för att halva livet över, men sen är det något som är så skönt också, att man är i den här åldern. Jag vet inte om jag samtidigt skulle vilja tillbaks till när jag är 20.
Nej, det vill jag nog inte heller.
Det är liksom, det var roligt då, men nu är nu och det också bra var så här gammalt,
men,
känner jag.
Men har ni det där, för jag har ibland den känslan att just nu så är jag i en sån där en parentesålder. Men att det händer inte så mycket nu. När du är ungefär 20, runt plus minus några år, så kanske du flyttar hemifrån, du börjar studera, kanske något sånt, så börjar jobba eller någonting, du blir på något sätt extra självständig. Och sen i något skede när du, om du studerar, så sen när du är säg, 20, mellan 25 och 30, så blir du klar och sen så börjar du jobba. Där kommer en ny, att det är sådana stora händelser på något sätt. På något sätt så sen kommer det liksom den där tidsperioden, framförallt eftersom jag inte har något barn. Det är nu, jag jobbar. Liksom, vet ni, jobbar. Och så här, men det händer inte. Det finns inte någon, jag är inte nära pension, jag är inte nära någon banbrytande karriär, liksom det är inte någon skillnad, jag är liksom så hemskt mycket, jag är ganska samma arbetsuppgifter och så vidare. Det finns sån där, att det går framåt så långsamt, så det känns som att det här är liksom en tidsperiod där det inte händer så mycket. Har ni inte alls det? Är jag helt ute att göra?
Kanske det är just det som jag har gjort. Jag har ju tagit en fast tjänst i mitt yrke där man inte gör det och är liksom har stannat på en teater. Förhoppningsvis så kommer det inte att kännas så att jag bara blir en grå råtta där på min teater som sakta dammar bort. Men jo, kanske något att, av den tanken att jag ville också liksom få ett lugn och en harmoni i mitt jobb, med att liksom vara på en arbetsplats.
Nu kom vi in på sådana saker som har med ganska så abstrakta grejer. Men har ni någonting konkret som ni är rädd för? Spindlar?
Arbetslöshet. Bara för att få vidare från det där. Ja, nej, alltså alla, men det här brukar jag alltid säga när folk pratar om rädslor, om de är rädda för höjder eller spindlar eller ormar. Det är ju en vettig sak, om du inte ser ut sönder. Alltså vi ska ju vara rädda för spindlar, det finns ju en orsak. Eller ormar, de flesta ormarna är ju giftiga.
Mm. Alltså jag är också rädd för höjder. Mm. Var inte så farligt när jag var liten, men alltså nu tycker jag att det är fruktansvärt. Och ser ingen, jag skulle aldrig kunna hoppa fallskärm. Jag har liksom inget behov av det.
Nej.
Hör du, som höjdrädd och som någon som hoppar fallskärm i somras.
Berätta.
Det är intressant för att det är, när vi får iväg, så jag kommer ihåg vid 500 meter ungefär i planet. Det är värst. För då är du bara, vi är högt upp. 4 kilometer? Du fattar det. Alltså det är som att sitta i ett flygplan och se ner. Du bara, jag fattar jag något. Det där är för så långt bort.
Okay.
Och sen så har du en ryggsäck som består av en människa som liksom slungar sig ut från flyget. Så du flyger ut därifrån också. Och sen är det bara njutning. Sen är det ingen fara. Det värsta är när de drar fallskärmen och du hänger i fallskärmen. För då är du så lågt igen att du ser allt. Och du säger, där är en människa. Vi är högt upp. Jag hänger här i en sele. Tänk om den far. Då dör jag. Men själva hoppande sådär, jättekul.
Det kom en stund för ett par år sedan när jag märkte att jag kan inte gå i en av Borgbackens de här grejerna som skjuter upp i luften. För jag är livrädd för det där. Alltså livrädd. Så att jag blev svag i benen när jag bara tänkte på det och sa att sorry, här kom min första gräns på ett nöjesfält någonsin. Och det där, han fick liksom släppa den tanken. Alltså riktigt så att jag blev svag i benen, det är underligt det också.
Där har jag faktiskt angående barnvaktning tagit med mina brors barn flera gånger. Och det värsta är ju att det har gått från att när man var ung och ville åka allting själv, så är det de som vill åka allting och jag vill inte.
Mm.
Men så måste man ju göra sitt bästa. Och dessutom så behövs det att det är två, för den yngsta är liksom i den längden så att hon måste ha med en vuxen. Ja. Så då, och hon vill åka på allt, så att det är bara att ställa upp.
Men klarar du av då att fejka som den skådespelare du är, att du inte är rädd? Eller sitter du där och visar att...
Alltså jag åkte den där värsta som går liksom bara i en cirkel upp och ner.
Långsamt eller snabbt?
Väldigt snabbt.
Den är cool. Enterprise.
Ja, alltså liksom helt... känns helt meningslös. Och den skulle jag åka på. Och då var jag bara sådär, men jag blundar hela så... Alltså samma förblundar du efteråt, att du njöt ju inte av det. Så, ja, det är ännu häftigare njutning om man blundar.
Och håller i sig krampaktigt. Ja.
Vad skulle ni som vuxen vilja säga att ni känner när du var 10 år?
Oj, när jag var 10 år. Du kommer att växa, men senare. Alltså, du kommer nog också att bli längre och få hår på konstiga ställen. Men alla andra kommer att få det lite före. Jag tror det ska ha varit liksom en bra där vid 10 just att börja förbereda.
Mm. Var du lite orolig då att du inte skulle vara som alla andra?
Inte skulle säga att jag var orolig, men jag kommer ihåg att jag... I något skede så kommer jag ihåg att jag frågade farsan sådär. Att, hur var det med dig när liksom, att var du 10? Nej, jag var nog... Inte tyvärr sen, men jag var nog sen. Och sen så, jaha, då kommer man att vara sen. För att det var ungefär i 10-årsåldern, så de som var riktigt tidiga grabbarna i puberteten, så då började, det liksom, då började man märka att nu börjar det finnas skillnader här. Och jag var nog liksom bland de som var sena. Och jag tror, ja, det skulle... Jag har inte någon jättestora trauman över det. Jag har bara någon gång pratat om det, kanske i den här podden också, om att jag har alltid tänkt, för eftersom jag var kort ganska länge då, och inte så stor och många växt före mig, så blir man blir på något sätt alltid i den, framförallt med de kompisarna och när man umgås med dem, så har man kvar en liten tanke av att man kommer liksom inte i kapp, för om man sen ser på en bild sådär att ja, men jag är ju längre än dig nu, men att man har varit lite kortare och mindre någon gång, så blir det liksom ens identitet på något konstigt sätt ibland. Men Jakob, du är ju lång i alla mått mätt.
Ja, nu är jag lång. Och längre än alla i min familj, men jag var också jättekort och liten när jag var, när jag var liten. Och jag började växa extremt sent. I gymnasiet plötsligt så växte jag liksom extremt om alla. Och blev liksom, jag förstår fortfarande inte varför jag är så lång. Båda mina föräldrar är mycket kortare. Men det var kanske inte det som jag led av.
Innan du säger vad du är, hur lång är du idag?
1,95. Men jag tror att jag skulle ha sagt till mig att du känner dig annorlunda, men det är helt okej. Och att det kommer en dag när du kommer att vara glad för det. Och att liksom att stressa inte över det. Det är liksom okej att vara annorlunda. För jag kände mig liksom ganska förvirrad under min uppväxt. Att jag, på något sätt att jag hade så olika intressen och kände mig liksom aldrig riktigt hemma. Och det var så jätteuppdelat med pojkar och flickor i skolan. Och jag kände mig, hade ganska lite pojkkompisar och hängde mest med flickorna. Men kände mig också mest ganska utanför med dem också. Kände mig liksom, hittade inte riktigt min plats. Och bara liksom tänkte mycket på det själv. Genast när jag började med teater så kom jag liksom in på, det var liksom så enkelt att när jag kom in på teater så liksom, här finns ju hur många som helst av liksom min sort.
Precis.
Men liksom just de intressen jag hade med dans och allt liksom, kände jag mig ganska ensam med, även om det fanns många andra som också höll på med det. Så jag är uppväxt i Jakobstad och en mindre stad.
Hur gammal var du när du bestämde dig för att söka in till teaterhögskolan?
Ganska direkt efter jag slutade gymnasiet kanske, men då var det inte ansökningar genast efteråt, så ett år senare, 2001, sökte jag in första gången. Men jag sökte faktiskt 3 år in och kom in på tredje gången. Så det är en ganska tuff, jag tror att jag skulle ha hitta på något annat om inte jag skulle komma in tredje gången. Då var det bara sådär, nu eller aldrig.
Eller vad gjorde du annorlunda, tror du? Då? Var du förberedd på något
sätt? Jag tror faktiskt för mig att jag var liksom inte riktigt sådär psykiskt liksom redo för det. Jag hade liksom mycket personligt och reda ut innan jag liksom kom in på skolan. Jag hade inte kommit ut ur skåpet som homosexuell när jag sökte in första gången och liksom var ganska, vågade inte öppna mig helt enkelt. Och jag minns att professorn, han outade inte mig, men han visade ganska tydligt att hej, du behöver jobba med någonting och att jag tror att det är bra när du kommer in på teaterhögskolan att du liksom vågar stå för vem du är och vågar vara liksom ärlig och öppen. Visa vem du är.
Förstår du när han sa det?
Ja, jag förstår exakt.
Okay.
Och de facto innan jag sökte in nästa gång så, nu blir det riktigt personligt här. Så att jag kom faktiskt ordentligt ut inför nästa och tog det som en konkret uppgift.
Okay. Jag hade verkligen sådär
deadline liksom att jag måste komma ut om jag ska kunna komma in på teaterhögskolan.
Men du gjorde det inte på inträdesproven på något sätt i den samma veva? Eller?
Nej, alltså jag hade ett år av process. Och, liksom.
Och tänk, någonting där löste sig också liksom i den här känslan.
Ja.
Så han hade kanske rätt då?
Han hade rätt. Och han var en väldigt bra professor. Erik Söderblom.
Vad tycker du om för skämt?
Vad jag tycker om för skämt? Alltså jag är ju inte en sån som... Men sen så håller man ju på och skämtar ändå. Men alltså när jag går på teater, jag måste ju säga att jag liksom faktiskt kan tycka att det, om man får säga riktigt rolig liksom fars, så är det är väldigt roligt. Sen håller jag inte riktigt på med det själv. Jag tycker om när det liksom är på scenen, när det liksom blandas, när det blir blandning mellan väldigt roligt och sen också väldigt allvarligt och sorgligt, då tycker jag liksom att humor blir bäst. Men jag är inte en sån som drar, som har en massa vitsar i fickan. Det är inte jag. Men sen så kan jag nog, folk ändå säger det, att jag liksom håller på, att jag skämtar ganska mycket när jag regisserar. Och det gör jag mest bara för att jag vill skapa liksom en kreativitet och liksom att vi ska vara, att det ska vara lustfyllt i gruppen, för då jobbar folk väldigt bra, då är folk så här lekfulla och hittar på, men om det är dålig stämning, så att jag gör det ganska mycket faktiskt när jag jobbar, kommer jag på.
Mm.
För att det är liksom, vem jobbar inte bättre än när man är glad och på gott humör?
Mm. Nej, precis. Nå, om man talar om, så här, du talar om att det är härligt att gå och se på en riktigt bra fars. När det kommer till, eller det är liksom lätt att relatera fast till olika tv-serier eller komedier eller något sånt här. Har du någon favorit där?
Nå, den senaste, alltså vad heter den nu? White Lotus, som jag såg senast. Jag vet inte om den finns på HBO. Som var liksom en sån här, det handlar om en resort dit rika människor kommer, och den var liksom på ett absurt sätt liksom jätterolig, men samtidigt också liksom ganska mörk och sorglig. Men den hade liksom också helt sjuk musik liksom i kombination. Det var någonting jag gillade jättemycket med den.
Jag kompar där med absurdhet. Jag tycker på något sätt om absurd humor som uppstår någonstans var den inte kanske riktigt borde. Någonting som jag också gillar på något sätt, speciellt i människor och skämten och självironi. Det är ganska sådär avväpnande och det är alltid på något sätt sådär en rolig stämning som kommer på något sätt via det.
Om man ska dissekera liksom humor och skämt, så det är ju alltid, alltså en överraskning är ju alltid, liksom, det måste ju vara en överraskning, det är därför vi skrattar. Så där, det har hänt så som jag tänkt. Och eftersom jag jobbar som komiker och skriver skämt och gör stand-up, så ofta så hör du när någon börjar berätta, så vet du vart det går. Alltså, eller du vet hur det här slutar, du kan liksom räkna ut det. Och då försvinner överraskningen. Så jag älskar när det är opassande, fult. När någon väldigt snäll, oskyldig, vän karaktär säger någonting fruktansvärt opassande, så då tycker jag det är jätteroligt. Får gärna vara mörkt, det får vara opassande som helst, och det nästan ibland måste vara det för att man inte ska kunna räkna ut det.
Du säger, Jakob, att du som regissör skämtar mycket och kanske liksom skapar en sån här lättsam liksom stämning, men att du inte kanske är en sån här annor som liksom håller på att berätta vitsar eller så här. Och jag känner inte heller igen mig som en vitsberättare, för att vad är det i ens hjärna? Jag har mycket brister i min hjärna, men att inte komma ihåg en enda vits. Vad är grejen med den? Varför man tar så här fem extra vitsar i bakfickan om man någon gång skulle behöva? Nej, de finns inte. Nå, jag kan en, men jag har berättat den här så många gånger. Det är den enda jag kan.
Berätta den.
Varför blev det så här? Men det kanske blir bra avslutning. Vad sa den 40 kiloga undulaten?
Jag kommer inte.
Sirp! Man kan inte skrika den i mikrofonen.
Du måste ju skrika den i mikrofonen.
Nej.
Annars går det hela skämtet mycket upp.
Men jag vill ju inte förstöra era trumhinnor. Alltså, jag vill ju verkligen, vi talar här om att man blir äldre och liksom fysiska egenskaper blir sämre. Så ska jag förstöra.
Vad säger du? 40 kilo tunga undulaten. Ser du på man måste se en väg? Det funkar ju inte alls.
Men jag kunde inte förstöra er hörsel. Eller lyssna.
Tänk er att Sonja skrek sirp.
Ja.
Tack, Jakob.
Tack. Ja, det var roligt, Jacob, att vara här.
Du får berätta de här vitsarna om du någon behöver.
Yes, ja. Det kommer jag på nästa repetition.
Super, bra.
Tack.